Nej, alltså i rulltrappan, så att jag åkte ner. Och aha, så ser jag att det sitter en man där. Och så när jag åker ner så ser jag, när jag närmar mig, att han sitter och swipar Tinder. Så jag
liksom... På rulltrappan, när han står på rulltrappan?
Nej, nej, alltså rulltrappan var avstängd. Det var så här, mm, mitten, ah, var den, ah, avstängd. Det var tre stycken, den i, okay, mitten var avstängd. Yeah. Och han sitter och swipar Tinder. Ah. När han liksom antagligen ska jobba med att fixa en eller någonting. Ah. Och det var bara så speciellt att så här, komma i slow motion på rulltrappan och se honom sitta och swipa, mm, liksom. Men
det är... Han sitter och swipar Tinder.
Ja.
Trasig,
liksom. Men det undrar jag honom. Ja, men han håller ner ackordet.
Ja, men det är verkligen så här, alla ser det när man kommer. Ja. Och ändå starkt.
Ja, men det är bra att man inte bryr sig om det moderna samhällets, ja, övervakningspanoptikon.
Nej, exakt.
Bara gå runt.
Han levde i sin egen lilla, ja, värld. Liksom.
Jag hade aldrig, det är som gubben som Kevin såg. Han är liksom fri från,
men ja, samhällets, men det är så, jag undrar om det. Det är ju liksom nice, men på ett sätt också fy skäms. Ja. Eller, för jag har ju ändå det här, men jag skulle aldrig stå där och sitta, nej, med Tinder. Liksom. Det är ju oförskämt.
Ja,
men,
exakt.
Du kan inte liksom visa för andra att objektifiera folk. Det gör man bara hemma. Bakom stängda dörrar.
Ja, okej, okay, så det, just det. Du skulle kunna typ så här sitta i rulltrappan och typ scrolla Twitter eller något.
Gud, ja,
det är liksom specifikt att du inte vill tindra liksom.
Ja, precis.
Offentligt.
Ja, det är på samma, och, det är ungefär på samma nivå om någon skulle sitta och kolla på porr.
Det drar tankarna för mycket, okay, till sex.
Va?
Jag håller inte med det. Det är mycket konstigare att kolla på porr.
Kanske lite, men det är ungefär samma.
Jag tycker också att det är konstigare.
Ja, jag sa inte att det är inte konstigare, men det är ungefär samma ballpark för mig.
Nej,
att det är liksom
för det, men jag menar, yeah.
Nej, jag fattar att det inte är samma för andra, men
jag skulle inte säga att det är samma ballpark heller.
Ja, ja, men så här, om vi
beror på hur ens Tinder gamer.
Av båda de här personerna liksom, den som sitter och tindrar på allmänhet och liksom, så här, den som sitter och kollar på porr, jag vill inte hänga med någon av dem.
Nej.
Så liksom, tror man kan liksom.
Men
vibe-checken är inte bra.
Men killen med NATO-tröja.
Alltså, jag
hellre med honom, to be honest.
Jag hade hängt med någon som tindrar offentligt. Det hade liksom inte varit ett hinder.
Jävlar, okej, okay, shit.
Tindra offentligt kan man väl göra, men man måste ju inte göra när alla bara åker förbi på väg.
Nej, exakt. Du är såhär, din jävla latmask, så är du. Och Kevin är såhär, ditt jävla äckel. Liksom. Och jag är ingen bara... av dem. Jag stöttar honom till 100%.
Ja, oh, shit. Ja, jag är väl lite, vad heter det, prydlig av mig, guess, när det gäller vissa saker. Jag är en god kristen pojke.
Jag däremot,
tror inte man ska tindra utomhus.
Jag däremot, jag stöttar de äkta arbetarna.
Ja, för fan.
EU 2024. Du lyssnar på Radio åt alla. En podcastkanal producerad av förbundet Allt åt alla.
Vet du vad det var, Kevin?
Beethovens femte?
Ja.
Ja. Eller är det nionde? Femte, det är femte, va? Alltså EUs liksom nationalsång eller vad det heter.
Ja, du visste det.
Ja.
Ja, okej.
Okay. Jag är kulturpersonen på femte. Ja, ja. Jag tror. Ja. Satt där, nej, bara, oh. Jag kan till och med... Freude, Schöner, Götter, Funken, Tochter, Auselisia. Ja, jag kan hela...
Wow, nice. Jag tycker de borde ha haft Dragostad Intej som intro. I mitt hjärta är det Europas nationalsång.
Wow.
Ja, som ni hör, det här är alltså ett EU-avsnitt. Det vet ni kanske redan om ni har lyssnat på de andra poddarna. Men den här månaden, maj, kör vi alltså EU-tema i podden inför det kommande EU-valet.
Mm. Radio åt alla. Alla kör det.
Precis. Vi kör ju då fokus på just EUs kulturpolitik, tänker vi.
Det här vilka är vi då?
Ja, jag heter David och ni heter...
Hanna.
Och Kevin.
Och du lyssnar på What's Uppsala.
En podd vanligtvis om lokalpolitik.
Men som idag handlar om... eller vad ska man säga? Kontinentalpolitik. Där har vi det. Kontinentalpolitik.
Unionspolitik.
Nu är det inte bara Malmö som är nere på kontinenten liksom. Uppsala är också en del av kontinenten.
Ja, på tal om Malmö, David, vad har du haft för dig?
Jag har ju varit i Malmö under helgen. Och när vi spelar in det här så syftar helgen alltså på... Helgen var Eurovision, inte helgen efter. Så det var väldigt kul. Väldigt stort alltså många som är ute och demonstrerar. Jag, största siffran jag har hört är 30 000, vilket är mer än 10% av Malmös befolkning. Mm. Eller ja, typ 10% i alla fall. Alla är ju inte från Malmö då, till exempel jag. dit rest.
Bara Malmöito och du.
Ja. Nej men precis.
Vad gjorde du där då?
Nej men exakt. Jag demonstrerade mot Israels deltagande i Eurovision. Och då, det var ju framförallt två stora demonstrationer. Den största var på torsdagen som var semifinalen. Och sen var det också en på lördag som var lite mindre då. Så jag var med i båda dem. Och så gjorde jag lite andra grejer. Det var liksom, precis, Eurovision ska ju vara en folkfest liksom. Men den riktiga folkfesten var ju på gatan.
Ja, alltså jag har nog aldrig haft så mycket FOMO. Det var ju inte för att jag liksom missar Eurovision när jag är i Sverige, utan det är ju för att jag missar allt det där.
Ja.
Det var, ja, jag satt verkligen hemma och kände att jag ville så gärna vara där.
Det var ju så sjukt liksom. Jag visste att David skulle åka, fick jag för mig. Men annars hade jag inte liksom mer koll på, jag antog bara att ganska många känner kommer att vara där, men jag hade liksom inte aktivt frågat så många.
Jag kunde inte, jag hade gärna annars.
Nej precis, jag bara antog att du kanske var, men nu var inte det. Men typ när jag gick in på Twitter, bara ibland såg jag vis, bara, men det är ju han. Oj, det är, om, vad, aha, de har bestämt att åka ner, vad spännande. Det
var lite kul att se så många människor man kände som man såg i nyheten.
Ja men verkligen, oh, jävlar.
Och jag tror det var lite det också när jag började hetta till där. För att jag kände så här på något sätt bara, men jag vill, alltså jag vill vara där och bara hjälpa folk. Jag vill också...
Precis. Nej men det var också så så härlig stämning också så här mellan demonstrationerna och så. Att man ser folk med olika, med palestinasjalar eller palestinaflaggor och sånt. Och liksom en sån gemenskap typ så här. Det var folk som... kanske så här gav oss mat när vi satt upp affischer på den här affischväggen.
Nice.
Det var också några som gifte sig på lördagen när de skulle hålla talen för demonstrationen. Ja. Det var ett liten bröllopsceremoni innan vi tog av.
Ja. Fint.
Nej men precis. Men jag tänker det passar ju ganska bra timing där med Eurovision. När vi ska prata om EUs kulturpolitik. Mm. För Eurovision, det är ju inte EU visserligen.
Nej,
det är ju
EBU.
EBU, precis. European Broadcasting Union. Som också inkluderar ett antal länder i Nordafrika och mellan östern. För att de typ är gamla kolonier, tror jag.
Australien är ju... Eller kanske inte en del.
Det finns typ så här två tiers. Fast just det, att Australien är med i Eurovision...
Alltså är inte grejen, okej, jag vet inte riktigt, så här lite spånande. Men jag tror att det bara är för att de tycker att det var så kul.
Ja, men det är det jag har hört.
De har typ gett pengar till det också.
Yeah.
Ja. Men det är ju också, precis, det har ju varit, om man följer kanske så här olika SD-bottar och högertroll. Mm.
Också stort samtalsämne.
Ja, precis. Nej, men det är ju många där som är så här... Eller också kanske Eurovisions egna försvar att så här, ja, det är inte ett politiskt evenemang liksom.
Mm.
Men det tycker jag är lite intressant för det är det ju visst. och jag menar...
Musik inte ska vara politiskt, det är ju intressant.
Ja, precis. Har ni hört talas om punk? Hallå? Men det är också, Eurovision startades ju bland annat för att länder i Europa skulle... Mm. känna gemenskap med varandra. Typ.
Ja, det började väl på 50-talet som en typ av fredsprojekt nästan. Ja, eller så här, samhörighet, precis. Och så här, efter andra världskriget.
Exakt. Mm. Just det. Men jag tänker också så här, man har ju också sett olika av de här högernätspökena liksom. Var så här, jag röstar på Israel 20 gånger. Och det är så här, det är ju en politisk handling som de gör liksom. Mm. Och det är ju kanske inte så konstigt med det. Och så här, när jag var i Malmö och demonstrerade, det var ju såklart också en politisk handling. Alltså, det är ju, och jag menar, när de har så här typ presentationer för olika, för alla olika länder som är med och deltar, det är ju också politiskt, liksom.
Ganska mycket i livet som är politiskt.
Ja, precis.
Va?
Ja.
Oh my god.
Nej, men framförallt liksom... Eurovision var startade som ett politiskt projekt.
Mm,
som jag tycker är den riktiga spiken i kistan här. Liksom. Ja.
Har ni kollat på det i efterhand?
Nej.
Och sett vad som hände? Jag har gjort det. Liksom. Det var ganska spännande att se liksom, viben. Särskilt där med att de har aktivt, som jag förstår det, försökt blockera ut så här ljud och så i renor. Trots att man inte får. Det kanske är
jo, men de börjar ju med det. Okej. Nu har jag lite bakgrundskoll på det här. Mm. Det började i och med, jag tror att det var när Krim ockuperades och folk började bua ut Ryssland.
Just det.
Så att då börjar man lägga på det efter det.
Mm.
Så att de har haft det liksom på lager. De har varit
förut, beredda. Ja, exakt.
Ja, som men, har varit, de var beredda på att det kommer kanske bli en del buanden.
Exakt, men det är inte grejen att de inte får göra det i Sverige. Jag fick höra att det är liksom så här, ja, de har gjort det förut, men det är rent så här, de...
Det vet jag inte.
Förhållningslager som finns här så får de faktiskt inte göra det. Nähe. Om det sänds okay. på SVT till exempel.
De gjorde ju det i alla fall, för att jag har ju sett lite så här.
Ja, men samtidigt så hör man när han, vad heter han? De gjorde en pun av hans namn på sändningen som kallar för Estrogen av någon anledning i efternamn. Men det är han som är liksom vd, det är han som liksom är så här, jag vet inte vad hans term eller vad liksom, men ni vet vad jag menar liksom.
Mm.
För när han pratade så hörde ju verkligen
då bara, hörde man bu.
Nej, men på live sen, inte bara liksom via Twitter, men det verkligen så här,
nej, men det är så, alltså jag såg faktiskt jag såg inte själva uppträdandet, vilket mina föräldrar tyckte var jättekonstigt sen efteråt, men jag såg faktiskt omröstningen, för att då bara säga jag måste bara se vad som händer, jag kan inte liksom. Jag var så upp.
Det var en ganska hög nivå skulle jag säga, som en stor fan. Av att, eller jag har kollat på det länge liksom, att det var ändå bra stor nivå liksom.
Ja, de gjorde väl vad de kunde liksom. På något sätt försöka hålla det lite. Nej, jag vet inte.
Nej, jag menar själva uppträdande liksom. Det var bra performances.
Ja.
Ändå.
Just
Irland.
Det.
Så bra.
Jag tyckte också det var så himla roligt att se Socialdemokraterna så här EU, jag tror det är EU-valsaffischer. Man hade inte så mycket med EU att göra typ. Men, för då stod det kanske på dem så här, vi satsar på skolor, inte på vinst. Och typ så här, vi vill ha fred. Eller det var något sånt. Man bara så här, okej, för det första, ni lägger ju svin mycket pengar på typ säkerhet för Eurovision. Samtidigt som men inte ger så mycket pengar till liksom skolelever. Och så här, ni bjuder ju också in Israel samtidigt som de säger att de vill ha fred liksom. Det är ju alltså jättekonstigt.
Ta dit hela den här checkpoint-känslan till
Malmö. Ja, men så här, liksom krypskyttar på taken och så vidare liksom. Så här, poliser som går runt med kulsprutepistoler och så.
Men det är kul med, om vi går tillbaka till EU då, nu har de ju börjat sätta upp alla affischerna, valaffischerna runt om i stan. Har ni sett några av dem?
Ja, ett antal.
Just det.
Ja.
Precis. Jag gillar, jag tror det är KD som har typ så här gränser och frihet.
Ja, exakt.
Ja, alltså de är ju, det är så konstigt vilket, beroende på vilken område man är. För det är verkligen olika beroende på var man är. Jag märkte, jag var på Eko tidigare idag och jag har inte sett KD-affischerna förrän nu. När jag var på Eko, det var gud, det är bara Ebba Busch överallt liksom. Så det var spännande. Jämfört med typ att vara uppe i Flogsta där det är bara Jonas Sjöstedt överallt. Och sossarna kanske? Ja, men det är rött liksom.
Ja. Jag tycker Liberalerna kör ju väldigt mycket på rim av någon anledning i år.
Just det. Vad var det? Mattestjärna, inte TikTok-hjärna eller
något. Exakt.
Ja.
Och också, vad var det? Samarbete och euro, inte splittring och oro.
Oh. Det var inte så bra.
Nej.
Ja. Och så sjukt att tycka att vi ska gå med i eller att vi ska få euro som
eurosamarbetet valuta. Det är ju, en annan tid.
Det är verkligen alltså jag kan ju förstå att man tyckte att det var en bra idé för 20 år sedan kanske eller något, men det känns ju inte som att
jag råkar faktiskt ramla ner i euroomröstningen jag satt och läste igår inför det här. Det var, it was a ride kan jag ju säga. Bara se alla turer som gick i det liksom upp och ner i Sverige. Ja, men ska vi prata lite om EU kanske då? Eller vi kan ju börja säga med en sak med affischerna också som jag lade märke till. Det är att Moderaterna är ju de enda jag sett nu som faktiskt har en affisch som är kopplad till folkomröstningen som är samtidigt i Uppsala.
Ja, jag tänkte också på det. Ja.
Att man ska rösta blankt i folkomröstningen för att den är ett slöseri på pengar och oseriös.
Ja, men jag tycker det ändå, jag tycker det är kanske det mest rimliga förhållningssättet. Alltså det, just i frågan om folkomröstningen så tycker jag ändå Moderaterna är något på spåren. Alltså, som sagt, det, som jag har sagt flera gånger i podden, det spelar inte så stor roll vad utkomsten är, för det är liksom, det är inte en bindande omröstning och den är så luddigt formulerad. Så här,
Det blir mer intressant att se hur stort valdeltagandet blir i folkomröstningen, tycker jag. Det är väl det som vi får följa upp lite på. Mm. Men det är också roligt att de är de enda som har lagt pengar på att göra affischer kopplat till folkomröstningen.
Ja, också att man ska rösta blankt.
Ja, det jag menar. Här,
det spelar ingen roll vad utkomsten blir, så varför uppmanar folk att rösta blankt?
Ja. Man ska ta sitt medborgerliga ansvar.
Ja, fast gör man det när man röstar blankt. Det är bara för att äga Stefan Hanna, antar jag, vilket...
Men det är väl
det är ändå,
kul.
Det är ja, ganska exakt.
Ändå, tror jag.
Att äga Stefan Hanna.
Ja, jag tänker det.
Ja, okej. Okay, ja.
Alltså, men, för Moderaterna så är det ju... Det är väl ändå en princip som har för dem att äga Stefan Hanna.
Ja, men de tycker väl också det. Att det blir skönt när han åker ur kommunfullmäktige. Liksom.
Ja, vi får se hur det blir med.
Ja, men jag gillar inte deras chanser efter det här med folkomröstningen. Jag tror inte de har spelat sina kort så väl.
De har några år på sig att lösa det där. Vi får se vad Stefan Hanna hittar på. Han tar något nytt coolt mediaformat eller någonting.
Jag tror det är svårt att hitta en till sån, jag menar, populistisk fråga att...
Nikleus Lekland.
Ja, precis.
Ja, men tillbaka till EU då. Jag försökte ju dyka ner lite i det här med EUs kulturpolitik. Som alltid när man kommer in på EU så är det ju ett myller av juridik och svåra dokument och försöka förstå hur strukturen är. Så att det kanske kan ge väl lite mer liksom känslan för hur man tänker kring kulturpolitik i EU. Och det ledde till att jag då dök ner i Lissabonfördraget ganska snabbt.
Mm.
För att det är ju tydligen där som man fastslog mer av en kulturpolitik för första gången. Och jag ska inte gå in så mycket på vad Lissabonfördraget är, förutom att det är... Alltså, ganska fluffigt förklarat så var ju det ändå en ganska omvälvande föredrag som signerades 2017. Så det här var ju liksom en tid när man ville på något sätt föra samman Europa lite mer. Alltså det har gått ett tag efter Sovjet och allting och man liksom ville ha en europeisk identitet och hitta ett sätt att liksom styra det här på ett bra sätt, som jag förstått det. Och då så vill man också expandera väldigt mycket. Så det här handlar mycket om hur ska vi liksom få in och skapa den europeiska identiteten då. Och ett sidospår i det som vi också kan nämna, som vi kanske kan komma tillbaka till, är att man också slår fast områden som liksom frihet, säkerhet och rättvisa. Så då börjar man prata mer om så här gemensam integrationspolitik och så här polissamarbeten, Europol och sånt. Sådana saker. Terroristhot.
Europol. Fan, Interpol.
Det är internationellt väl?
Aha, jag bara tänkte
USA Interpol också och sånt.
Jaha, jag bara tänkt att Interpol är specifikt bara.
Alltså, det är ju ett samarbete. De har ju inte, om jag har förstått det rätt, så har ju inte de egna befogenheter, men däremot så är det liksom ett sätt för dem att samarbeta över landsgränserna liksom så här, du vet.
Ja.
Med brottslingar eller hur man ska definiera. Det känns som fånigt att säga brottslingar. Det var därför jag sa det.
Wow.
Tjuvar och poliser, bovar, banditer.
Buset.
Ja, nej, men kultur är i alla fall ganska, alltså, på ett sätt centralt i Lissabonfördraget. För att det kom in redan i ingressen då. Och man definierar då som att EUs främsta mål är att respektera rikedom av sin kulturella och språkliga mångfald och sörja för att de europeiska kulturarven skyddas och utvecklas. Har ni någon take på liksom europeisk identitet?
Ja, nej, men det är ju... Jag tycker det finns något spännande där. För dels pratar man ju om... alltså man kan ju liksom... Ja, men EU då... Jag har också grävt i lite sådana dokument. Att de kan ha en så här lite pluralistisk syn på kultur.
Mm.
Att det finns liksom en massa kultur. Det är liksom en massa olika saker på olika platser i Europa. Men det finns ju också den här idén om att det finns... kanske en gemensam europeisk kultur, eller i alla fall något som enar de här kulturerna specifikt i Europa då. Precis, och jag tänker att det inte är så konstigt att man pratar om det också, för jag tror det är nödvändigt för EU att man har en uppfattning om en gemensam europeisk kultur. För annars är det så här, varför är det specifikt en europeisk union? Och liksom inte... Alltså man skulle ju kunna dra gränserna på massa olika sätt och så. Och jag menar, jag tror också konkret att Men ja, du pratade om så här post andra världskriget.
Liksom. Ja, det kom ju också därifrån. Liksom, eller från samarbeten som var...
För det ja. Finns väl någon tanke om att man vill att så här, forna sovjetstater i Europa då...
Ska integreras lite.
Ja, precis. Mm. Med liksom Västeuropa.
Mm.
Och inte vara... Att det inte ska vara typ ett post-sovjetblock.
Ja,
liksom.
Precis.
Men samtidigt tror jag att det finns... alltså kanske... Ja, men att det finns väldigt många så här, kulturella anknytningar mellan till exempel olika så här, länder med stor slavisk befolkning och liksom Ryssland till exempel. Och som vi är liksom arroganta nord- och västeuropéer egentligen är ganska ointresserade av. Eller jag tror inte vi så här, identifierar så mycket med så här, slavisk kultur på samma sätt som vi kanske gör tysk kultur eller något.
Ja, och jag tänker att det ligger ju lite, alltså när vi, om man går tillbaka till det där med konflikter liksom, så var ju det också ett sånt himla stort samtalsämne när kriget bröt ut i Ukraina liksom, att de ligger närmare oss, men så var det också en, många andra flyktingar. Men samtidigt var ju frågan så här, men hur?
Att man prioriterade dem för att de var vita?
Ja, men att det skulle vara lättare att integrera på något sätt. Det var ju liksom hela narrativet som kom från liksom högern framförallt.
Exakt.
Men frågan är ju liksom hur mycket man... Alltså, på ett sätt har man väl gemensamt, men jag tycker det är ju väldigt svårt att veta var den där gränsen går.
Mm.
Och om den gränsen egentligen har mest med hudfärg att göra, liksom, snarare än kulturella. Ja. För ja, annars exakt. Är ju liksom narrativet väldigt mycket hur liksom Östeuropa är väldigt annorlunda annars, på många sätt. Lite av ett krass liknelse, men jag tänker jämt, men jag tänkte nu på den här Zizek-grejen, ni vet, när jag står på den här bron och bara, nu står jag i mitten i Europa, här är liksom gränsen mellan barbari och liksom civilisation, och det är typ liksom kanten till Tyskland, och högert honom i Polen och till vänster i Tyskland, att det är så här, det känns som en så här urvattnat grej när det finns liksom den här distinktionen mellan bara.
Ja, det är ju så många olika saker, alltså när man börjar prata kultur så är det ju så himla brett, så är det ju så många olika saker som kan förena eller splittra, eller liksom gör att man känner samhörighet eller ett främlingskap inför varandra. Så där blir det ju väldigt svårt. Samtidigt tror jag väl att EU har, alltså på ett sätt har man ju en poäng, tänker jag, att kultur kan ju sammanföra folk väldigt mycket. Och det är väl mycket det man, alltså som du sa David, så fokuserar man ju mycket på att främja aktiviteter som liksom, alltså medlemsstatens egen politik på området ska på något sätt stärkas i det här. Man ska uppmuntra kulturen väldigt mycket och göra liksom aktiviteter som så här, sprida det europeiska folkets kultur och historia, bevara kulturarv som av europeisk betydelse. Det är ju det är fortfarande att gå tillbaka till det. Och, men också så här, icke-kommersiella kulturutbyten och konstnärligt litterärt skapande och sånt ska man liksom främja. Det är mycket sånt man är inne på. Men också liksom sista åren, för att man har tagit fram en agenda för kultur, gjorde man 2018, och den fokuserar ganska mycket på liksom det här med kulturell mångfald och så här, hur EU är i liksom ett stadie nu när det blir väldigt, alltså det finns splittringar och att det, vi lever i en väldigt global värld, över det man på något sätt försöker visa på. Och att kultur är någonting som kan sammanföra eller liksom skapa förståelse över folk, mellan folk. Och det tror jag ligger mycket i. Men frågan är väl, vill man applicera bara det här europeiska då liksom, eller vill man se det som någonting levande som kan utvecklas liksom, att den europeiska kulturen är någonting som kan, inte stagnerat, att det här är i europeisk kultur, utan att det kan fortsätta. För det är ju det som varit grejen, att det är ju så himla mycket olika kulturer som alltid funnits i Europa som mixas och liksom rört sig över gränser liksom, innan gränser fanns.
Men du pratar ju om att så här, sammanföra, men det är en fråga vilka man vill sammanföra.
Ja, precis.
Och då av någon anledning har man bestämt sig för att det är europeer, vad nu det betyder.
Ja,
liksom.
Och det är där som är liksom...
Tror vi alla vet vad det betyder.
Precis. Varför får Australien vara med i Eurovision Song Contest?
Ja, och det är där det börjar bli intressant, tycker jag. För att det är liksom... Alltså, det är till och med så att EUs medborgare tycker också att kultur är en viktig faktor för att skapa den här känslan av gemenskap. Men det är ju återigen så, vilka är vi skapar en gemenskap med i sådana fall? Varför... Alltså, nu börjar vi komma tillbaka till det här med Eurovision, United by Music. Men det är också frågan, vilka är som vi förenar med det? Varför,
ja, det
vi,
inte...
varför förenar vi oss då med Israel, men om vi försöker föra in ett liksom palestinskt perspektiv i det här, eller liksom, det är främmande, det kan vi inte ta emot till oss.
Exakt.
Ja.
Precis, det är ju också så här, om man pratar om, vad ska man säga, så här honorary Europeans som Australien, så är Israel ett väldigt bra exempel på det. Alltså de lägger mycket pengar på till exempel Eurovision. Mm. Och de tycker att det är viktigt att ses som en del av någon slags här, ja, västlandet eller något. Och det ger ju utdelning får man säga, för det finns ju många som tycker att israeler är mycket mer värda, vad ska man säga, vårt medlidande än vad palestinier är. Alltså om man tycker att det är okej att liksom, ja, så här 30 000 palestinier, civila palestinier så här, eller mer dödas, eller att liksom 2,4 miljoner personer utsätts för svält och så vidare.
Mm.
Så ja, det finns ju en ganska hög risk med att det finns liksom, rasism inblandat eller någon så här förståelse om palestinier som liksom skilda från oss i till exempel Sverige.
Ja, men det är ju främmande, alltså det är ju någonstans det som också blir att när man skapar en sån identitet så skapas det ju lätt ett främlingsskapande också.
Mm.
Och det är väl lite där som, alltså kopplat till just, jag tycker ändå det blir intressant med just, om man går tillbaka till det här med Lissabonfördraget och liksom hur immigrationspolitiken behöver bli samordnad och så samtidigt, att så här, det är ändå, det behöver ju inte vara liksom någonting som hänger ihop på det sättet, men det kan ju också tolkas som att de här sakerna liksom knyts samman, att vi skapar en identitet och då stänger vi också ut det andra, och vi, alltså mycket det här som ändå har varit att mycket europeiska subventioner och sånt inte gynnar andra eller utanför EU liksom, att det,
nej, men jag tycker migration,
det här kan man ju prata om länge också, men
jag tycker migration är ett himla bra exempel, för det är ju fri rörlighet inom EU, samtidigt tar man in det här så här fort Europa, att man håller folk utanför EU ute ur EU så här väldigt explicit. Än en gång liksom så här varför är vissa personer så här europeer och värda fri rörlighet och vissa något annat och måste hållas ute liksom. Och det är ju precis, kultur är ju ett bra sätt att rättfärdiga den skillnaden.
Ja, men precis, det är ju ett mjukare sätt att ta sig an det på något sätt och försöka förklara det i någonting annat liksom. Men det är ju kanske inte så liksom, om vi pratar mer lokalt i Uppsala och så, så är det ju kanske inte så att kulturpolitiken, i och med att den inte, som jag har förstått, inte kommer att liksom styr så himla hårt på länderna specifikt eller medlemsstaterna och liksom i förlängningen städer och regioner, utan snarare så ser man liksom att städer och regioner har en väldigt så här kulturell och kreativa sektorn där har väldigt goda förutsättningar att driva experiment och förutse tendenser, så här, men ju närmare folket någonstans där, så där ser man väldigt mycket att städerna har en stark roll i det. Och utforska nya sociala ekonomiska innovationer. Så att de är snarare liksom bra som samarbetspartners i kulturella experiment. Och att alltså så här, större lokala autonomi då kan göra att man liksom utvecklar det på något sätt. Och man pratar väldigt mycket om det då också som en ekonomisk resurs många gånger. Att det liksom, ja, men både utifrån turism, men också att det liksom skapar ett värde på något sätt. Väldigt mycket liksom just för att man vill bevara det här väldigt specifika och liksom mångkulturella på det sättet. Och en sak som ändå var lite intressant tyckte jag, som jag inte är helt säker på, men det verkar som att de ändå vill ge lite tryggare anställning till kulturarbetare. De ser ett värde i människor som jobbar med kultur. Så det är väl spännande i så fall.
Kulturkriget fortsätter.
Ja.
Nej, men jag måste säga att alltså det finns ju flera sidor till där. Nu har vi ändå fokuserat på kanske så här, några negativa saker med hur man tänker på kultur, men jag tror också så här i EU att det finns många personer som bara så här, typ så här, vill göra lite bra saker typ. Så är det väl också med kultur att så här, vissa bara så här, det är ett problem att många kulturarbetare har väldigt prekära situationer, och så ja, tänker de att de använder sin lilla position i EU för att liksom förbättra det på något sätt. Ja. Jag menar exakt vad de kanske har lite mer såna mindre goda motiv till det också, men jag tror, jag menar, ja, bara för att den här liksom aspekten, ja, men kanske lite så här rasistiska aspekten finns, så är inte det allt heller som man tänker på kultur.
Nej.
Och jag tänker också så här, ja, en till sak är också så här, det kanske så här, europeisk kultur kanske är så här, det kanske är bra att ha det i motsats till amerikansk kultur till exempel, att det finns ett värde i det. Och sen, man har ju också mycket kultur som bara är inom en stat, och det har ju också mycket av samma problem som så här, som europeisk kultur, alltså nationalstater odlar ju också sin föreställning om liksom en inhemsk gemenskap för att stänga ut andra på samma sätt som EU gör, liksom. Så det är väl kanske inte nödvändigtvis mycket värre än det varje land redan gör, liksom.
Nej. Nej, det är väl, alltså jag tycker väl som sagt att det finns någonting som är väldigt fint med att försöka liksom förena och överbrygga genom kultur. Och att det är väl så här, det kan användas till väldigt mycket positiva och goda saker, och det har vi ju varit inne på tidigare i podden liksom, när vi pratat om just kultur i stan. Men också att det kan ju precis bli ett sånt sätt som stänger ut det också. Det är ju ganska komplext, och det är lätt att liksom gömma några motiv bakom kultur på det sättet. Men skälet till att vi vill prata om kultur är egentligen att Uppsala fortfarande är ett alternativ för kulturhuvudstad 2029.
Vi och
Kiruna. Let's go. Kiruna fortfarande med?
Ja, ja. Så
jag har inte hört att de har hoppat av i alla fall. De hänger i.
Starkt.
Mm.
Rullar kanske är bättre terminologi.
Ja,
precis. De kanske bärs av grävskopor.
Ja,
fram.
Exakt.
Ja, men kulturhuvudstad är ju ett ganska bra exempel på det här också egentligen. För det har ju funnits ända sedan 1985 då. Så det är ju äldre än Lissabonfördraget, men det är ju lite samma tanke ändå, att man på något sätt vill, ja, belysa olika delar. Eller så här, Kevin, det här är ju kanske ditt specialområde, men det är ju mycket de här tankarna med att liksom få belysa olika delar av europeisk kultur och liksom stärka det lite grann, så jag har förstått det.
Ja, yeah, pretty much.
Så att, ja, det finns ju inte jättemycket mer att säga om kulturhuvudstaden i Uppsala ännu, med att vi inte har fått ett svar än, men det är ju, ja.
Vi vill fortsätta rulla
men,
tomma, liksom.
Ja, jag tänker också det är ett så himla bra exempel på det här, på samma gång så här pluralistiska synen, att man har liksom en massa olika kulturer, en massa olika städer. Men det finns också det antagandet om att det finns någon slags röd tråd mellan alla kulturhuvudstäder om man tittar tillräckligt noga. Liksom.
Men det är också en kultur som är ganska distanserad, liksom, att det som presenteras är ju också sterilt och väldigt så här. Vad heter det? När man liksom såhär, ja, där var glassbilen, gud.
På tal om kultur.
På tal om kultur. Big kultur där liksom. När man liksom kollar igenom, alltså man har en list, man checkar så att personen är godkänd innan man liksom tillåter dem, fast det är en grupp människor, finns ett ord.
Alltså bedömer det.
Ja, man gör en background. Men liksom såhär att det som vi
ändå... Kriterieuppfyllnad.
Ja, något saksamma, det spelar inte så mycket roll liksom. Men den kulturen vi blir exponerad för kanske ändå någon mån kommer alltid vara, när det liksom styrs på det här sättet, av någon slags elitgrupp som väljer vilket, alltså vad som är okej och vad som inte är det liksom. Jag har svårt att föreställa mig att kanske kultur som är väldigt... Men banbrytande på ett annat sätt kommer ju vara det som är i framkanten i det här initiativet liksom.
Ja, men jag menar mycket av det ni gjorde i demonstrationerna, det var ju att skapa kultur. Och att använda kultur för att väcka uppmärksamhet i frågor.
Exakt.
Det kan ju användas, alltså det är oerhört politiskt också.
Precis, och det är också att, att man insisterar på en gemenskap med folk som bor i Sverige och folk som bor i Gaza. Så det, ja, nej, exakt. Men vad är kulturhuvudstadsåret egentligen?
Ja, alltså det är ju egentligen att man ger en del pengar till en stad. Nu får Kevin verkligen rätta mig om jag har fel.
Ja, men det är snarare att bara staden får hosta, va?
Ja.
Det är ju liksom... Men man får också typ så här, vad det nu är, 20 miljoner.
Man får väl en bidrag, tror jag.
Någonting. Nej, men om jag minns rätt så var det inte att man får... Alltså det är typ i opportunities så får man 20 miljoner. Att det är liksom så, ah, men vi kommer liksom massa företag kommer
åka dit och erbjuda liksom...
pengar
och sånt.
Ja, yeah, det är inte att
just
de ger det. Pengar.
Mm. Jag är helt säker på det. Jag tror att man får pengar alltså.
Kanske, men inte mycket. Alltså det mesta är fortfarande från typ regionen och staten. Mm.
Ja, ja, jag, alltså 20 miljoner är ju inte mycket.
Ja, men det är väl, jag tänker att det, jag tänker att det är lite likt Eurovision på det sättet. Att så här, man får in lite pengar, men det är också väldigt dyrt.
Men jag minns rätt så är det för att det är massor av våra företag, samarbetspartners kommer vara där på plats och erbjuda massor med liksom, möjligheter. Men det är inte liksom så här, här får ni 20 mil, fixa en event.
Grejen är, det kommer ju turister till Eurovision. Jag tror inte det kommer så många, man säger kanske det, men... Jag tror inte det kommer så många turister för att man har kulturrevisatörer.
När alltså, var i inte Stockholm någon, kom det oerhört men... mycket turister i år tydligen.
Aha. I år?
När jag var i Stockholm, typ 98.
Men det är ju sinnessjukt. Alltså, okay, vilka är kulturhuvudstäder 2024?
Jag vet fan.
I år? Ja. Jag kollade upp det igår, men jag kommer inte ihåg. Okay.
Ja, men, där känner jag liksom...
David, bara för att inte du har koll, uppenbarligen enligt statistik så finns det folk som har koll på det här och åker dit så att det faktiskt ökar liksom, turismsiffrorna.
Det är sinnessjukt att det
är
så. Alltså, vem är det som...
Ja, just det. Det är ju Böde, tydligen.
Men det är ju en sån grej där man bara liksom, den är mycket större än vad
Tartu
man...
Tartu är det också, i Estland.
Det här är ju fejka namn, men...
I och för sig, nu blir jag lite sugen på att åka till Tartu. Men, men jag menar, alltså det är ingen som vet vilka som är kultur...
Dragon Gate.
Ja, exakt. Dragon Gate hela vägen till Tartu.
Tartu, ja. Det är ingen, alltså man kan inte vara turist om man inte vet att det sker. Vem är det som har koll på det här?
Alltså ganska ofta så har jag också varit rätt så stora typ huvudstäder. Alltså när jag tittar på listan så är det ju så här...
Ja, men det har ju varit en trend att...
Nischade.
Måste man börja gå ner till de små.
Shit.
Men jag såg när jag bara googlade runt på det här att de som väljer det sa typ så här, nej men ibland väljer vi typ när det var i Irland så ansökte Dublin, men de fick det inte utan det var någon mindre stad för att de bara så här, vi bara tycker att det är fett när mindre städer har det. Mm. Så ja.
Ja.
Ändå nice.
Frågan är...
Staden faktiskt får hjälp med det ekonomiska. Liksom.
Ja, alltså det, framförallt så är det väl liksom kulturen som eventuellt får en skjuts i stan. Alltså de får ju pengar på något sätt. Vare sig det kommer från EU eller staten eller kommunen eller vad det är. Liksom. Men det är ju mer pengar som pytsas in i små projekt. Sen beror ju på hur man förvaltar och sådär också. Mm. Och de kanske inte får så mycket hjälp utöver det.
Nej.
Men man får väl anmäla projekt, tror jag.
Ja,
eller det beror ju lite på hur man lägger upp projekt själv liksom. Men i Umeå var det så i alla fall.
Men det finns ju en process alltså när man ansöker, när man också pratar med andra som har arrangerat andra kulturhuvudstadsgrejer.
De åker ju på en workshop.
Ja, precis.
Exakt.
Det är en massa sånt, så man får väl absolut hjälp. Och det är ju flerstegsprocess att ansöka om det när man får feedback och så också.
Ja, men frågan är, tror ni att det kommer att bli bra för Uppsala? Kommer vi liksom få ett bättre kulturliv av det?
Ja,
det tror jag utan tvekan nästan. Inte, men bara liksom i den mån att det liksom så här, det blir mer kvantitet.
Mm. Men det kommer fortfarande vara ganska styrt, tror du, eller?
Jag antar det.
Mm.
Det vet jag inte. Det är inte så att man liksom bara så här ger en massa pengar till konstiga underground...
Nej, någonting måste man ju säga vad det ska gå till, antar jag.
Ja, exakt.
Fast...
Jag vet att de ska ge en del pengar till liksom ganska okända ateljéer och typ så här unga konstnärer och så det kan ju ändå vara, men jag tror inte massan kommer inte vara, alltså liksom så här, den stora mängden av pengarna kommer inte falla på det.
Nej.
Men vet du, som det var i Umeå till exempel så när det var där, då kunde man söka om pengar som olika konstnärer.
Ja, men exakt.
Och det var ju en grej också.
Det var typ både, 20 000 tror jag de kunde söka.
Ja. Både jag och Hanna har lyssnat på ett P1-program där, va? Men,
fem år senare.
Ja, precis. Men då var de lite så här självkritiska att så här, det var för svårt för typ så här små musikartister att söka det. Och vi trodde typ att
de skulle söka det genom samarbete genom festival eller så.
Men det blev inte riktigt av. Men det är ju upp till Uppsala lite grann, tror jag. Att Uppsala skulle kunna vara så här, bara, är du ett band i Uppsala, sök pengar. Och så får man pengar typ. Eller så kanske, eller som sagt, det är upp till Uppsala.
Mm. Och jag hoppas... Och vi kan stötta dem med att köpa deras klister, eller beställa deras klistermärken och sätta upp.
Ja. Men Men det är ju fett. Alltså, jag vill ju att borgerlig begravning ska få pengar av Europeiska unionen. Så.
Ja, det har varit coolt. Ja, nej, men jag är nog ganska positiv också. Sen är väl, och jag tycker väl att den idén de har någonstans är ändå fin, typ.
Mm. Alltså. Hur räknas man som liksom så här Uppsala-artist? Är det att man måste aktivt bo här eller komma härifrån på något sätt? Eller vad,
liksom, det har de väl inte
bestämt. Det kanske beror på hur känd man är.
Exakt. Knutna nävar räknas de. Ja,
labyrinten kanske på.
Ja, just det. Välkommen hem.
Ja, den står till mig i deras programmet. Exakt.
Fantastiskt.
Att det är deras anthem. Och den kommer inte från studentvärlden utan från mångkulturella Gottsunda.
Oh my god.
Något sånt stod i programmet.
Shit. Uppsala. Visitationszon.
Också roligt i det programmet, den bildbok, vad nu heter, som de har gjort, när de listar massa siffror, det här är faktiskt kul. För då är allt ifrån liksom, hur många personer som bor där, när universitetet grundades, och så är det typ såhär, once silver bible at Carolina Rediviva library, och så är det hur många procent som cyklar och allt möjligt, och sen är det hur långt det är till Stockholm. Och sen är det hur många primary schools det finns. Alltså det är verkligen högt och lågt. Saints in golden boxes, one.
Wow. I alla fall en.
Ja. 8 Nobelpristagare. Nej, men de blandar lite.
Nej, men ja, alltså, jag tror det är väldigt svårt att säga på förhand om det kommer vara bra eller dåligt. Men grejen är så här, ja, oavsett om man får pengar i handen eller pengar genom möjligheter, så kan man ju tänka så här, det är bra för Uppsala att man anordnar kulturhuvudstadsåret, för man får pengar som man kan lägga på kultur i Uppsala, och det är bra. Eller så kan man tänka så här, det är dåligt att Uppsala är kulturhuvudstad, för då kommer vi lägga massa pengar på typ jippon som ingen bryr sig om, och även om vi kanske får lite pengar i med att vi är kulturhuvudstad, så kommer vi förlora mer på meningslösa jippon. Så då är det liksom nett minus, plus att hur mycket pengar har vi till skolor och sånt egentligen. Och ja, jag tycker det är svårt att säga, för min inställning är ju ganska mycket så här, jag är inte så här, kommunen ska bara lägga pengar på kärnuppdrag, utan jag är så här, jag tycker det är kul när kommunen gör saker. Så ja, utifrån den inställningen så borde jag ju vara för kulturhuvudstadsåret. Men jag tänker att det beror mycket på detaljerna, liksom. Hur väl man genomför det och så här, hur stor, och om vi nu är i ett spänt ekonomiskt läge, liksom, hur man gör för att kompensera för det.
Jag tänker också så här, att det beror ju lite på, alltså, kommunen är ju ganska bra för att försöka trycka, alltså, få ut en identitetsskapande på något sätt. De har ju en bild av vad Uppsala är och hur Uppsala bor är på något sätt, som jag tycker att de kommunicerar ganska hårt den. Sen vet jag inte om den alltid stämmer, jag vet inte om alla alltid identifierar sig med den, om det beror på att man inte bryr sig eller att man bara inte känner igen sig i den. Det kan inte jag svara på. Det finns ju en Uppsala-identitet på många sätt som inte bara är studenter. Även studenter såklart blir en del av det. Men jag tycker att det vore ganska spännande att se hur man försöker skapa en sån identitet, om det blir liksom någonting som utvecklas mer av det eller inte.
Den identiteten är ju liksom centrerad, som du säger, kring studentlivet. Men också det här hippa, att man är en hipp ungdom också, tänker jag. Att man inte liksom
belyser. Men inte bara, det är också väldigt mycket äldre personer som liksom går på, det är alltså ovanligt mycket äldre
går som på sina sista steg eller
nej, som går på föreläsningar och grejer liksom. Har du någonsin gått på en föreläsning på biblioteket? Det är ju otroligt vad mycket.
Någon gång kanske.
Ja, det är mycket sånt liksom.
Ja. Jo, men det är samma på campus, att om det är en så här öppen föreläsning eller bara så är det ju jättemånga gamlingar.
Ja.
Men jag tänker det är ändå kopplat till det här kulturella universitetsstad.
Ja, det är mycket lärandet som liksom aldrig ska ta slut på något sätt. Ja, det är ingen fokus kring
liksom, typ folk som är från olika områden, etc. Liksom.
Nej, det är sant. Och det tycker jag var intressant att se hur man jobbar med det. För att det är en del av vad de vill göra, det och typ hållbarhet. Så att, jag tycker det skulle vara spännande att se liksom hur det blir när de genomför det. Och vad effekten blir.
Okej, men
men ska vi gå tillbaka till Palestina kanske? För att det har ju hänt lite andra saker kopplat till det i Uppsala också.
Precis. Ja, nu när vi spelar in det här
15 vilket är maj.
Onsdag den 15 maj, precis. Så igår morse så Så att flera universitet, vid flera universitet i landet har studenter börjat med tältprotester i, vad ska man säga, i relation till Israel, och har krav istället med att universiteten ska bryta kontakter med de kontakter de har med Israel.
Mm.
Och ja, jag var förbi där igår då, det vill säga första dagen, och intervjuade en av deras talespersoner. Så jag tänkte att vi kanske kan lyssna på det lite snabbt.
Mm.
Hallå, och välkomna till den här live-intervjun i What's Uppsala. Jag är här i Engelska parken, en bit bort från tältlägret som slogs upp tidigare idag, och jag har en kort liten intervju med en talesperson från Academics for Palestine i Uppsala. Hello.
Hi.
So, to start off with, like, why are you doing this? Why have you put up these tents?
So we, as a network, Academics for Palestine Uppsala, emerged on campus, started mobilizing on campus after the events in October. And we've been mobilizing on campus in order to bring to spotlight the unfolding atrocities and genocide on campus, and demand an appropriate and adequate response from the university board and the university direction. As the situation has unfolded and gotten more and more dire, we have felt the need to accentuate the need to for Uppsala University to really take a proper, appropriate stand and a course of action in light of the current situation of ongoing genocide in Gaza. So that's within that context, we've been holding for a while now weekly walkouts, and those have been thought of as a space of solidarity and as a space of gathering in order to get more and more people to voice their concerns and voice their solidarity with the people of Palestine on campus. Now we, alongside other Palestinian solidarity groups on other campuses in Sweden, have decided together to follow the global movement of solidarity with the people of Palestine. And that is why we started this encampment alongside the other groups in Stockholm University, in Lund University, in Gothenburg University, Örebro, KTH. Our demands now to Uppsala University are twofold. On the one hand, we demand that Uppsala University take serious account of the scholasticide alongside the genocide that is going on in Gaza. All 12 of Gaza's universities have been completely destroyed. Over 5,000 students have been killed, over 260 teachers, and over 90 academics. A scholasticide is ongoing. Uppsala University has stated that its own role to comment and to take a stand relates to when academic freedom and the capacity to conduct free and open research is placed under threat. This is beyond doubt what is happening in Gaza. It is the complete dissemination of academic institutions, infrastructure, and culture. Ergo, based on Uppsala University's own assessments of its responsibilities, it must stand now in solidarity with Palestinian academia, and it must do so by supporting the rebuilding and of academic capacity within Gaza, and supporting the development of academic capacity in the West Bank. So this is one line of demand that we have for Uppsala University. The other line of demand is in light of the international understanding around the situation that is unfolding in Gaza since the ICJ's court ruling, that there is a reasonable a plausible reason to believe that a genocide is unfolding. The international legal precedent has been set for third-party countries to the Geneva Convention and public institutions within those to take all possible measures to prevent this ongoing genocide from this plausible ongoing genocide from unfolding. This means essentially that Uppsala University has the responsibility to take on all possible measures to stop the events unfolding in Gaza, and that means essentially cutting all institutional from an academic institution perspective. It means in putting in an academic boycott, cutting institutional ties with complicit Israeli universities. And we have documented, documented at least two collaborations with complicit Israeli universities that Uppsala University has. And we have also shown to the Vice Chancellor what, in which ways these universities has been complicit in the context of the specific, of the ongoing genocide. Given these pieces of information, the only responsible thing to do is basically to cut those ties. And beyond this, essentially, we have been conducting the labor for the university administration and the head of the university in their place. What we would like to see from the university, what we demand to see from the university, is essentially that they conduct this process themselves, that they take on the responsibility which they have, that we don't have for them. We're inviting them to take these responsibilities on, which we have so far been doing in their place. And we want them to commit to undertaking a centralized, systematic, and transparent investigation into which institutional collaborations exist, so that they would take on the responsibility of contacting departments and figuring out which institutional collaborations exist. Similarly, they would take on the responsibility of looking into their investment portfolios and looking at which investments could constitute a breach of these standards around not supporting the state of Israel while it is undertaking an ongoing genocide. To then transparently divulge these in order to then be able to kind of hold the university accountable for also severing those ties, essentially.
You've been doing walkouts so far, for example, and like trying to pressure the university in other ways. What has their response been so far?
Very sparse and very disappointing, I guess, would be the best way to put it. Essentially, when we demanded that they take a stance, they issued a statement as to why it was irrelevant for them to take a stance in this context, citing those points about it's only relevant when academic institutions are at risk, which clearly they are. And afterwards, we managed to have a meeting with the Vice Chancellor where we presented the Vice Chancellor with all of these all of this information. And the Vice Chancellor was receptive and open to the information that we were bringing forward to him. And since then, we have been trying to follow up, and we have not been given adequate information as to how this is being treated. And essentially, the main point that we'd like to bring forward here is the question of speed and the question of transparency, because things are not happening fast enough, and things are happening behind closed doors without much clear communication as to what is being decided and when and how it's going to take account of the necessary responses that need to happen in light of the fact that we're talking about genocide. Yeah.
If someone wants to support what you're doing, what would be the best ways to do that?
The Free University of Gaza Campus Uppsala, which is what we've called our encampment, we see it as a place of solidarity and of learning. And essentially, people who would like to come and support us, we would love to come invite people to spend some time with us and to come see what the space is like, come engage with us, and also, I mean, we would be happy to in that moment also discuss support, but obviously in general more logistical senses there's always need for food and water and different types of materials and that kind of stuff. I guess that's something that, yeah, if people are curious as to how they can come help, some statements are made on the social media channels. Sometimes some direct needs are kind of expressed through social media channels, but then also a clear way is to just come down and have a chat with us.
So to clarify, social media channels, that's your Instagram page, as far as I know. Academics for Palestine Uppsala.
Yeah.
Cool. I will link it in the description. Okay, well, thank you for the interview, Academics for Palestine Uppsala.
Thank you very much for coming by.
Vi kan ju inte se in i framtiden när vi spelar in, tyvärr. Så vi vet inte riktigt vad läget är nu på måndagen när avsnittet släpps.
Mm.
Men förhoppningsvis så står det fortfarande kvar, och förhoppningsvis har det kommit upp ett swishnummer som man kan donera till om man vill.
Om inte annars så uppmuntrar vi alla till att gå förbi där om det fortfarande står, och fråga hur man kan hjälpa till och bara prata med dem.
Precis. Mm. Ja, det är ju också en intressant kulturell upplevelse, tänker jag.
Mm.
Bland annat. Det tycker jag verkligen att man ska göra. Jag tror det är jätteintressant sak att göra. Liksom.
Vårt kulturtips för den här veckan.
Ja, exakt.
Exakt. Nej, man kan ju alltid skapa sin egen kulturhuvudstad.
Exakt. Bara starta ett tältläger.
Exakt. Starta en tentcampus.
Ja, men toppen. Det kanske var allt vi hade då.
Ja. Tack för oss.
Ja. Tack och hej.
Hej.